är P1, Sveriges Radio.
Välkomna till Ekots lördagsintervju. Jag heter Monica Saarinen. Platsbristen på svenska fängelser är akut. Betyder det att fler kriminella riskerar att återfalla i brott? Kriminalvårdens chef i studion. Och sen om smittspridningen, corona tar fart igen.
Det vi gör nu, det kommer att skillnad för hur och om vi ska fira Lucia. Det vi gör nu, det kommer att få skillnad för vilken sorts julfirande vi ska ha.
Hur mycket bättre rustade är vi den här gången? Mer om detta senare, men nu hör vi kriminalvårdens chef Martin Holmgren. Martin Holmgren, välkommen hit.
Tack så mycket.
Debatten om kriminalitet, lag och ordning har ju varit en av väljarnas viktigaste frågor i flera år nu. Men när det gäller själva kriminalvården så är det inte så mycket debatt. Hur kommer det sig?
Nej, det har ju varit väldigt mycket fokus på andra delar i rättskedjan, framförallt ju på polisen. Och polisens prioriteringar och polisens organisation. Och vi, kriminalvården, är ju så att säga sist i rättskedjan efter polis, åklagare och domstol. Och det kanske hänger ihop med lite grann det, att vi är där vi är, så att säga.
Du, för en månad sedan så gick kriminalvården in i stabsläge. Vad innebär det?
Ja, det innebar att vi kom i ett läge där vi var tvungna att göra justeringar i vår organisation. Så att för oss innebär att man går in i stab, att vi förändrar vår organisation. Vi sätter till en särskild grupp som får ett särskilt mandat och vi gör särskilda prioriteringar med ett extra fokus på det som just är föremålet för stabsarbetet. Och det handlar ju då om att komma åt den, vad ska jag säga, kortsiktiga behovet av att få till fler platser på häkten och fängelser.
Hur kommer det sig att ni utlyste stabsläge nu för det här att det har varit platsbrist, att det har varit svårt att få fram anstaltsplatser till exempel? Det har ju varit i flera år nu.
Ja, det har varit i flera år och man kan egentligen säga att det skedde ju ett trendbrott efter ett antal år där flödet till häkten och anstalter hade gått ner och där vi i kriminalvården också hade avvecklat verksamheter. Så kom det ett skifte ungefär 2016-2017 och sedan dess har det varit en kraftig ökning.
Men vad var det som hände nu då? Vad var det som gjorde att situationen blev så akut?
Ja, det som har hänt är ju att vi har tillskapat 1000 nya platser under de senaste 3 åren. Vi har en plan för 2000 nya platser. Men det som hände, och så att det finns en rejäl framdrift, men det som hände och som jag och övriga i myndighetens ledning, vad ska man säga, identifierade under sommaren och början av hösten, det var att vi riskerade att tappa tempo i de planer som vi redan hade lagt fram. Alltså, vi riskerade att inte hinna med de utbyggnader som vi redan hade tänkt oss under, vad ska vi säga, senare del av 2020 och 2021. Och i och med att vi också såg att vi har ett fortsatt stort inflöde av häktade och dömda till fängelse, så var det en uppenbar risk att vårt hela uppdrag, så att säga, skulle hotas. Och därför var vi tvungna att vidta de här, ska vi säga, särskilda åtgärderna.
Ja, för du skrev då i en debattartikel ganska nyligen att läget är så allvarligt att vår förmåga att klara grunduppdraget och upprätthålla säkerheten är hotad. På vilket sätt var det? Och varför?
Ja, dels så var ju det här ett tillfälle att tala om att kriminalvården har ju faktiskt ett ganska komplext uppdrag. Det handlar inte bara om att förvara personer som kommer till oss, utan det handlar ju också om att göra det på ett säkert sätt. Skydda de som är inne i vår verksamhet, skydda samhället utanför. Och vi ska också klara att genomföra ett meningsfullt innehåll. Vi ska bedriva ett återfallsförebyggande arbete. Och det vi såg då var att om vi inte gör någonting, om vi inte snabbar på och får till ytterligare fler platser, ja, då riskerar vi att få problem med säkerheten, att inte kunna bedriva ett tillräckligt meningsfullt arbete. Så det var ett viktigt skäl för att ta beslutet att gå upp i stab.
Har det hänt någonting? Alltså rent säkerheten då, har det varit incidenter och har det varit problem?
Ja, jag skulle vilja säga så här, att vi kommer ju från ett väldigt, väldigt gott läge i svensk kriminalvård. Man har ju bedrivit ett fantastiskt bra säkerhetsarbete ända sedan, vad ska man säga, 2004 och tidigare då det var en del otrevliga händelser och som så att säga ställde allt på ända för kriminalvården. Vi har varit förskonade från allvarligare incidenter och det är vi fortfarande. Så svaret är nej, det har inte inträffat några allvarligare incidenter. Däremot ser man ju utifrån vårt incidentrapporteringssystem så ser man att det är en klar ökning av, jag tror nu senaste statistiken jag såg var att det är en 14% ökning av, vad ska vi säga, ordningsstörningar jämfört med året före. Och då kan ju det handla om våld mellan intagna, hot, situationer i förhållande till personal eller att man inte lyder instruktioner från personal. Så att det har blivit mer av sådant och det är allvarligt i sig, men inte de här riktigt stora dramatiska händelserna. Sådana ser vi inte och det ska vi försöka klara att hålla oss undan från också.
Men du kopplar det här som du nu säger till platsbristen, den här oron som finns ute på en del anstalter?
Ja, det gör jag, eftersom platsbristen medför ju trängsel. Den medför mer av dubbelbeläggningar, det vill säga att två stycken intagna får dela en cell. Det blir mer av friktioner. Det blir svårare för oss att utföra en del, så att säga, grundläggande uppgifter som allt det här tillsammans gör att det blir en ökad risk för, vad ska vi säga, irritation och störningar.
Just nu så tror jag, om jag har sett rätt, så är det 4500 män ungefär intagna på anstalt och 265 kvinnor. Men om ni också skulle ta in alla de som går och väntar på att få avtjäna sitt fängelsestraff, hur många platser skulle ni behöva?
Ja, då tänker du på de som så att säga har fått en dom på fängelse. Exakt. Men som nu väntar på verkställighet. Och där kan man ju säga att det är ungefär idag 2200 personer som är i den situationen. Det är egentligen ganska nära ett normalläge, det vill säga även innan platsbristen så kanske det var ungefär 2000 eller drygt 2000 som väntar. Och det beror på helt enkelt på det att om man inte av domstol har bestämt att man ska vara kvar i häkte till dess att man kommer till anstalt. För det är ju ett beslut av domstol för, ska vi säga, de grövsta brotten eller för de som är störst risk för kriminalitet med. De kommer ju naturligtvis direkt till anstalt på grund av domstolsbeslutet. Men de andra, de ska ju ha en viss tid på sig att liksom förbereda sig för att komma till anstalt. Man ska komma ihåg att det stora flertalet av alla de som är dömda till fängelse har korta fängelsestraff. Jag tror att bortåt 40% får ett straff på 2 månader. Ta till exempel en rattfyllerist som får 1 månads fängelse. Då är tanken att den här personen ska kunna ordna lite grann med sitt liv. Man kanske inte berättar det för arbetsgivaren eller sin omgivning. Man kanske vill kunna ta ut det under en semesterperiod. Så att det normala hos oss är att man ska ha en viss tid på sig från det att man har fått sin dom till dess att man ska avtjäna. Nu har ju vi blivit, så att säga, under platsbristperioden här tvungna att lite grann förlänga den här perioden där vi har förlängt den så att det från max 50 dagar till max 100 dagar.
Mm. Men och det har med platsbristen att göra, att man får vänta uppemot 100 dagar för att få avtjäna sitt straff?
Ja, det har med platsbristen att göra. Men jag ska också säga att när vi gör de här bedömningarna, vi gör ju individuella bedömningar. Det vill säga att de medarbetare som arbetar med frågan om när ska man kräva att en fängelsedömd ska inställa sig, gör en bedömning utifrån riskperspektiv, vad är det för typ av brottslighet och så. Så det är inte, man har inte någon rättighet att vänta 100 dagar, utan det är ett beslut som vi tar.
Kriminalvården har ju, och du var inne på det själv också, ni har ju lagt ner en massa platser. Under de senaste 10 åren så har det försvunnit 700 platser på anstalter från 5000 till 4300. Hur klokt var det då, sett i backspegeln nu när ni står där med den här platsbristen?
Ja, om man bara skulle ikläda sig rollen att stå här nu med facit och titta i backspegeln, så är det klart att en del av de där platserna hade varit bra att ha idag. Men man ska komma ihåg att när de här besluten togs, då var det under en period där tillströmningen, flödet in, gick neråt under ett antal år. Kriminalvården hade också krav på sig att anpassa, så att säga, platstillgången utifrån hur många häktade och frihetsberövade som fanns. Det vill säga, det fanns också ett krav utifrån en finansiering som inte täckte allt detta. Kriminalvården hade också, och det är ett av våra problem idag, att en mycket stor eftersatt underhållsskuld, alltså renoveringar av anstalter. Vi har under egentligen 15 års tid av olika skäl nedprioriterat att bedriva nödvändigt underhållsarbete.
Varför då?
Ja, det har nog skett med, naturligtvis med goda avsikter, men att liksom prioritera att använda platserna hellre än att stänga för renovering. Men Det ledde till också att i det här skedet som du nämner, så dels så behövde man inte så mycket platser och dels så fanns det många platser som var i väldigt dåligt skick och som därför avvecklades.
Det är ju lätt att vara efterklok, men om man ställer frågan så här då, vilket ansvar har ni på kriminalvården för den här situationen med den här platsbristen?
Där kriminalvården har ju naturligtvis ett ansvar, för vi ska ju kunna ha förmåga att ta emot dem som kommer och också försöka ha en förmåga att liksom göra prognoser. Då ska man också säga det, och det är viktigt, att det här är någonting som är otroligt svårt att förutse, sån här trendbrott. Vi arbetar ju sedan många år tillsammans med de andra myndigheterna i rättskedjan, polis, åklagare, domstolar och så vidare, med att göra statistiska framskrivningar, och vi gör prognoser på 4 års tid. Tittar man bak till historiskt sett, så är det så att just när det kommer ett sådär trendskifte så är det väldigt svårt att i förväg förutse det. Därför är det bland annat därför så är det också så att vi nu arbetar med ett regeringsuppdrag som betyder att vi ska försöka tillsammans alla myndigheter att utveckla kvaliteten i de här analyserna.
Om man ser 2012, tror jag det var, som Högsta domstolen fattade ett prejudicerande beslut som gällde narkotikadomar, så det i ett nafs så blev ju alla domar väldigt mycket kortare. Och det var väl förklaringen till den här tillströmningen till kriminalvården, att den sjönk så mycket. Ja. Men vad var det som hände 2016-2017 som gjorde att trendbrottet, att det gick upp igen? Vet ni det?
Det jag vet är att det finns flera samverkande orsaker. Sen kanske det är mer en sak för forskningen, men det finns flera samverkande orsaker. Det du nämner är ju ett utmärkt exempel på företeelser som påverkar kriminalvården, och som ju är, det går ju inte att förutse. Att till exempel det som hände då, att Högsta domstolen tar en dom som innebär att man radikalt kortar fängelsetiderna för narkotikadömda. Och narkotikadömda är en väldigt stor del av vår population. Så det är precis det som då hände, var ju att då blev det väldigt mycket färre. Men sen kan det ju vara det som påverkar då 2016. Ja, det har att göra med till exempel polisens organisation, organisationsförändringen, effektiviseringarna.
Men den har ju inte satt sig på något vis, och deras uppklarning är fortfarande ganska dåliga.
Ja, men jag tror att de här senaste åren så är det nog rätt mycket ändå en kraftsamling från polisen som har bidragit till de här förändringarna. Det har också att göra med prioriteringar, om man till exempel satsar mycket på trafikbrott. Nej, det märks inte hos oss. Satsar man mycket på narkotikabrott, ja, då märks det hos oss. Men sen är det förstås en massa andra samverkande saker, inte minst lagstiftningsåtgärder. Förändringar i lagstiftningen som ju de senaste åren typiskt sett har inneburit längre strafftider. En annan förändring som påverkar oss mycket och som ju justitieministern ibland pratar om, det är ju att man förlängde grova vapenbrott, blev minst 2 års fängelse, vilket betyder att det blir en obligatorisk häktning. En sån reform betyder ju i ett slag egentligen att belastningen på häkten ökar väldigt mycket.
Men nu ser vi ju då, vi har ju den här stora debatten då om gängkriminalitet. Det är väldigt många straff som skärps och kommer att skärpas efter utredning. Vi vet att polismyndigheten också är under tillväxt. 10 000 nya poliser, eller polisanställda ska det ju bli från 2016 fram till 2024. Om allt det här nu faller ut och uppklarningen av brott blir bättre, hur gör ni era prognoser utifrån detta?
Den prognos som vi har idag och som vi arbetar med, och som jag sa förut, som också är ju ett samarbete med polisen. Den är ju nu en 4-årig prognos som löper fram till 2023. Den kommer vi behöva revidera. Men den bygger nu på att vi ungefär ser en 30% ökning av antalet intagna i fängelser. Jag tror vi ser en 18-20% ökning i häkten. Vi ser en 10-12% ökning i vår frivård. Det är ju faktiskt vår största verksamhet, det som är utanför häkten och anstalter.
Folk som går med fotboja till exempel.
Fotboja, de som skyddstillsyn, villkorlig dom med samhällstjänst och så vidare. Så att i den prognosen har legat till grund för vår utökning som vi nu planerar. Och den utökningen är ju 2 000 nya ordinarie platser varav, du ska se om man säger rätt, 1400 på fängelser och 600 på häkten. Men jag skulle vilja påstå utifrån vad jag ser nu, utifrån hur beläggningssituationen ser ut, så kommer vi antagligen behöva revidera upp de där siffrorna. Så vi kommer att behöva under den närmaste 10-årsperioden justera detta, sannolikt behöva bygga ut ännu fler platser än vad vi nu just håller på att planera för.
Hur många då, tror du?
Det vågar jag inte säga, för vi är inte färdiga med den analysen. Men det är liksom ett arbete som nu pågår och som vi senast kommer att redovisa i samband med att vi lämnar in vårt nästa budgetunderlag till regeringen, som ju sker den 1 mars 2021.
Din företrädare Nils Öberg, som nu är generaldirektör på Försäkringskassan, han såg ju också den här förstås ökade tillströmningen av klienter till kriminalvården. Han pläderade bland annat för att man skulle frigöra anstaltsplatser, bland annat genom att fler skulle få fotboja istället för fängelse. Fotboja kan du få idag, tror jag, om du är dömd
upp till sex månaders,
upp till sex månaders fängelse. Men han tyckte då att man skulle höja den gränsen.
Upp till ett år, tyckte han, ja.
Ja, vad tycker du?
Ja, jag tycker det är en jättebra... ett jättebra förslag. Kriminalvården har ju också officiellt presenterat det förslaget, så det är ju någonting som ligger och bereds i justitiedepartementet, men det har inte hänt någonting på flera år. Min analys är, utifrån hur den kriminalpolitiska debatten ser ut idag, där om man nu ska liksom uttrycka sig riktigt slarvigt, så varje gång regeringen kommer med ett förslag som ju oftast innebär hårdare straff, mer straffskärpningar, mer tuffare tag, så säger oppositionen jättebra, men för långsamt och för lite. Det vill säga, det betyder att utrymmet som det ser ut idag i politiken, och det tror jag spänner över partierna, är att det är väldigt svårt att få gehör för lättnader, som för reformer som skulle innebära lättnader, till exempel att färre skulle sitta i fängelse. Jag skulle välkomna en sån reform. Jag skulle också välkomna att, till exempel, jag sa tidigare att väldigt många av de som sitter i fängelse sitter på väldigt korta straff, 1, 2, 3 månader. Det är svårt för oss att erbjuda dem ett meningsfullt innehåll. Tänk om det kunde bli så att fler som hade korta straff kunde få andra typer av påföljder som inte var frihetsberövande. Samhällstjänst, fotboja, villkorlig dom, kanske andra annat sådant. Det är också svårt att driva en sån sak idag.
Du menar,
men jag tycker Nils Öberg hade rätt.
Det finns ingen jordmån för det, så att säga, i den politiska debatten.
Jag är inte politiker, utan jag är satt att liksom sköta kriminalvården. Men det är den analys jag gör, och det är den utgångspunkt vi har i kriminalvården också. Och det är ju för övrigt, så att säga, vårt uppdrag. Vi ska ju, jag sa tidigare, vi är sist i kedjan. Vi har ju att ta emot de som är häktade av domstol, de som är dömda till fängelse av domstol. Vi kan ju inte välja och vraka, vi kan inte på det sättet göra olika prioriteringar, utan vi får ju förhålla oss till vad regering och riksdag bestämmer i sin lagstiftning. Det vi kan påverka, det är ju framförallt i remissarbete och så, tala om vad vi tycker är vettigt, tala om vad det kostar, och framförallt se till att lagstiftaren ger oss tillräckligt med tid för att anpassa oss för de reformer som görs. Och det är också en utmaning.
Okej, det säger Martin Holmgren, som är generaldirektör på Kriminalvården och som är gäst i Ekots lördagsintervju idag. Du, nu väntar ju som sagt var då ett antal straffskärpningar här för att komma åt gängkriminaliteten, och fler kommer att sitta inne betydligt längre. Betyder det också att ni får en större chans att bryta deras kriminella livsstil?
Det återfallsförebyggande arbetet är ju en kärna, en central del i kriminalvården. Och vi ser ju att under de senaste, sedan 90-talet, så har ju antalet kriminella som har varit i fängelser som faller tillbaka i återfaller i brott, ska jag säga, det har ju minskat. Och det är en trend som har fortsatt. Och det där tycker vi, det är otroligt viktigt att fortsatt arbeta i den riktningen. Det betyder att man behöver jobba med alla intagna i fängelserna. Vi gör en individuell bedömning, både för de som har kortare straff, för de som är gängkriminella och för de som har långa straff. Där man gör en bedömning utifrån personens olika förutsättningar, risker, vilka brott det är, och så försöker vi att göra ett bra verksamhetsinnehåll under tiden man är i fängelsen utifrån det.
Innan platsbristen var så här akut så hade ni då en återfallsprocent på cirka 40% för de som lämnade anstalt inom 3 år, ska jag säga. Och räknar man då in de som hade straff i frivården, så är återfallsprocenten 30%. Mm. Men kommer den siffran att bli högre nu då? När ni står inför det här problemet med platsbrist?
Ja, det där är ju någonting som vi inte, en utveckling som ju inte vi vill ska ske. Det finns en stor liksom stolthet bland medarbetare i kriminalvården att jobba med detta och att försöka hålla nere de siffrorna. Och det ska jag ju också se till att vi kan göra så gott det går. Men det finns, jag ska inte förneka att det finns risker att vi inte kan hålla samma kvalitet i det arbete som är återfallsförebyggande eller som handlar om till exempel sysselsättningen för de intagna, utbildningsfrågor, olika program och så. Och det är bland annat därför som vi har beslutat om det här att gå upp i stav, för att så snabbt som möjligt tillskapa fler platser så att vi inte hamnar i ett läge där vi måste påtagligt prioritera ner det återfallsförebyggande. Men risken finns, ja.
Mm. Vilka lyckas ni med då? Skulle du säga? Ni har ju en del såna här gängkriminella som sitter på anstalterna nu till exempel. Klarar ni av dem?
Jag tror inte jag har några siffror så där precis på liksom vilka olika kategorier det är. Men jag vill verkligen trycka på det att vi arbetar ju med alla som är fängelsedömda. Och vi gör det utifrån en individuell bedömning. Och det kan vara så, många av dem har ju till exempel väldigt lite av utbildning. Jag tror 50% har bara max fullgjord grundskola idag. Om du inte har en gymnasieexamen har du till exempel oerhört svårt att komma in på en arbetsmarknad. Så för många är utbildning väldigt viktigt. När det gäller just den organiserade brottsligheten så ska jag väl kanske fortfarande säga det att vi utgår från den individuella bedömningen. Men sen har vi också en särskild strategi där vi har särskilt fokus på organiserad kriminalitet, hedersvåldsfrågor och radikaliserad brottslighet till följd av radikalisering. Så vi har också ett särskilt fokus på just de grupperna, därför att vi vet att de grupperna har en särskilt stor och farlig påverkan också, kan ha också på fängelser. Men i grund och botten så är det en individuell bedömning vi gör.
Men hur har ni behandlingsprogram för de här personerna som är dömda då för hedersvåld eller som har ingått i gäng innan och så?
Alltså vi har inte de behandlingsprogram, alla behandlingsprogram vi har, det är liksom sikte på så att säga komma åt kriminaliteten. Mm. Vi har ju inte behandlingsprogram som siktar på åsikter, till exempel att vi har för att så att säga tvätta bort en religiös åskådning eller så. Sånt arbetar vi inte med. Men vi har ju särskilda behandlingsprogram som siktar på olika typer av brottskategorier. Så är det ju förstås. Till exempel så är det ju så att viss typ av program är klokt att använda i form av till sexualbrottslingar. Andra typer av program och insatser är bra att göra i förhållande till sådana som är dömda för hedersrelaterat våld och så vidare.
Mm. Men har du någon aning om huruvida det går att få de här gängkriminella till exempel som alla pratar om nu? Går det att få dem att bryta den livsstilen? Lyckas ni med det?
Den frågan är jättesvår att svara på. Jag kan ju svara på den utifrån den här övergripande liksom trenden när det gäller hur många det som återfaller i brott. Sen är ju vi övertygade om, man kan säga så här, att allt arbete som vi bedriver i kriminalvården i återfallsförebyggande, det är evidensbaserat. Vi försöker jobba enhetligt. När vi sätter igång nya program så godkänns de av en forskningspanel. Vi arbetar löpande med utvärderingar och uppföljningar för att försöka att följa, ger de någon effekt? Men utan att jag är kriminolog så tror jag ändå att det är så att tittar man så att säga övergripande på i vilken utsträckning olika behandlingsprogram har effekt, så ger inte forskningen något entydigt svar. Så man kan inte peka på liksom säga det. Däremot så är det vår övertygelse om att det totala återfallsförebyggande arbetet, att jobba med sysselsättning, det vill säga arbetsdrift, att man får jobba i verkstäder och industrier och på annat sätt hos oss, att man jobbar med utbildningsfrågor, att man jobbar med andra typer av strukturerad verksamhet, studiecirklar och vad det kan vara, och olika typer av program. Sammantaget så är det otroligt viktigt. Och det handlar inte bara om att det ska bli bättre för de här personerna som begått brotten. Det handlar ju också om att skydda samhället. Alla har ju, vinner ju på om det är färre som fortsätter att begå brott när de kommer ut. Så det är väl det som är liksom tankarna bakom hur vi arbetar.
Men du sa att era gamla prognoser tyder på att ni skulle få in 30% fler på anstalter, vad sa du, 2023 någonting, va?
Ja, just det.
Ja, och då är det ju ännu fler som ska rehabiliteras, som helst inte ska återfalla i brott. Tror du att ni kommer att klara den här uppgiften?
Ja, det blir stor utmaning för oss, och det handlar ju naturligtvis inte bara om att bygga ut lokaler, utan det handlar ju också om att vi har personal på plats. Och det är också en jättestor utmaning för oss nu. Vi behöver rekrytera flera tusen kriminalvårdare. Vi behöver rekrytera arbetsledare, sjukvårdspersonal, lärare. Så det är tillsammans med det här med platsbristen, så att klara att utbilda, att hitta rätt personer, rekrytera runt om i landet, att behålla duktiga medarbetare. Det är en av de stora utmaningarna som vi också står inför och som vi naturligtvis också planerar för parallellt med utbyggnaden av, så att säga, lokaler.
Du var inne på det här med sysselsättningen för de som sitter inne då på anstalt. Och i en rapport från 2015 så pekade Brottsförebyggande rådet, Brå, ut bristen på sysselsättning som ett stort problem ute på anstalterna. Och efter det så verkar det ha blivit ännu sämre när jag tittade på er statistik. För ni har ju mycket statistik på er hemsida. Sysselsättningsgraden har minskat ännu mer sedan 2015. Vad får det här för konsekvenser?
Ja, det är bekymmersamt. Och det får konsekvenser. Dels kan det få konsekvenser som vi har pratat om lite grann tidigare här, nämligen på förutsättningarna den dag man kommer ut från fängelset. Vilka förutsättningar har man då att kliva in i arbetslivet? Men det är klart att det har också konsekvenser för det dagliga livet på fängelserna. Därför att en god sysselsättning gör ju också att det blir, kan säga, mer av harmoni. Man har liksom en meningsfull vardag. I den utsträckning som vi inte kan erbjuda sysselsättning därför att det är trängre eller att det blir färre timmar per dag man kan arbeta, så riskerar det ju också naturligtvis att det blir negativt ur ett säkerhetsperspektiv. Så det här är en jätteviktig sak för oss att arbeta med.
Men varför sjunker sysselsättningsgraden? Vad är förklaringen till det?
Nej, men just nu så är förklaringen, den handlar mycket om platsbristen. Det vill säga att vi har kanske ett visst antal. På en anstalt så har man kanske, vi har en träindustri till exempel. I den träindustrin som har fasta maskiner och fast inredning och så har vi möjlighet att erbjuda kanske ett visst antal att arbeta där under en dag och med schema på visst sätt. Och det är klart att om vi samtidigt trycker in väldigt många fler intagna på en anstalt utan att också anpassa arbetsdriften, ja, då får vi problem. Så det vi nu gör är, när vi pratar om platsbrist, det är inte bara att hitta nya lokaler och smälla upp baracker för att ha som celler eller bostadsrum, utan vi behöver också bygga upp nya lokaler där vi kan bedriva arbetsdriften så att vi klarar, så att säga, att möta, så gott det går, möta den här utvecklingen. Men det är ett kritiskt läge, det är det.
Och möjligheten till att skaffa sig då kanske den här gymnasieutbildningen som man inte hade när man åkte in, eller någon yrkesutbildning. Hur ser det ut med det?
Idag tror jag att det är ungefär 23% av de intagna som går i någon form av utbildning, samtidigt som ungefär 50% av dem egentligen skulle behöva det om man tittar på för att nå en gymnasieutbildning. Så där bedriver vi ett arbete där vi vill, så att säga, höja våra ambitioner, få in fler i utbildning. Men det handlar också om tillgång till lokaler, det handlar om tillgång till lärare och så. Men det är frågor som vi är på och där som vi vill kunna utveckla. Men det är också en del av hela det här med, vad ska vi säga, den övergripande sysselsättningen eller verksamheten som vi utmanas så stort i nu på grund av platsbristen.
Du, för några år sedan innan du blev chef för kriminalvården, det blev du ju först i början på det här året, men då föreslog du i alla fall en särskild tillsynsmyndighet som skulle granska kriminalvården, att man skulle inrätta en sån. Tycker du att den fortfarande behövs?
Ja, jag har principiellt kvar den ståndpunkten att jag tror att en extern tillsyn, det var ju så att förslaget handlade om en extern tillsynsmyndighet både för polisen och kriminalvården. Det tycker jag skulle ha varit på sin plats givet att polisen och kriminalvården är två mycket stora myndigheter, centrala myndigheter som har ett uppdrag som dagligen innebär stort mått av maktutövning mot enskilda personer. Så jag tror att det skulle finnas ett sådant behov av det. Nu har ju regering och riksdag istället bestämt att man har gett justitiekanslern ett utökat uppdrag att utöva tillsyn. Så det var ju, kan man säga, ett annat sätt att möta det behovet.
Inte justitieombudsmannen utan justitiekanslern. För JO kan man ju som enskild intern så att säga vända sig till och klaga på.
Ja, just det. Men regeringen ger ju inte uppdrag till justitieombudsmannen, men däremot till justitiekanslern. Och då ska jag också säga det att sen jag blev generaldirektör för kriminalvården så har jag i och för sig också upptäckt att en av de verksamheter som fungerar som allra bäst i kriminalvården, det är den egna tillsynsverksamheten som min företrädare Nils Öberg inrättade.
Hur fungerar den?
Ja, den fungerar på så sätt att det finns en sektion på huvudkontoret som gör tillsyn ute i häkten, anstalt och frivård. Och då gör man det tillsammans med personal som arbetar i häkten, anstalt och frivård. Alltså på andra häkten och anstalter än just de som tillsynas. Och det där betyder att man gör liksom ett ganska detaljerat arbete där man går igenom utifrån olika regelverk och så. Vad är det som funkar bra och vad är det som inte funkar bra utifrån egentligen en trafikljuslista? Och den där tillsynen leder faktiskt också till att man tar till sig och förbättrar utifrån detta. Så alltså det där är ett komplement, men jag tycker fortfarande att en extern tillsyn hade varit bra.
Okej. Du, Sverige, vi har ju pratat mest om anstalter nu, men ni har ju också ansvar för häkten. Och Sverige har ju fått mycket kritik för att vi har väldigt långa häktestider från FN, Europarådet och JO också här hemma förresten. Och nu är det ju åklagarna som faktiskt bestämmer om häktning och häktningstider och så. Men det är ni som ändå har det praktiska ansvaret för de människor som kommer dit. Vilka konsekvenser skulle du säga att de här häktningstiderna får för de enskilda?
Ja, det är ju domstol som beslutar om häktning.
Ja,
men det är som, rätt som du säger, det är åklagarna som är framförallt är ansvariga för att de är med restriktioner. Nej, det där är du är på nu då en av våra allra mest känsliga frågor. Och jag är jättebekymrad över de långa häktningstiderna och inte minst över att de som är häktade också sitter med restriktioner. Det vill säga man får inte ha kontakt med omvärlden.
Och det gör väl de flesta som sitter häktade?
Det gör nog de flesta och jag välkomnar det förslag till en förändring av omedelbarhetsprincipen i brottmål som riksåklagaren Petra Lund la fram på, jag tror det var på DN Debatt för några veckor sedan. Därför att om man skulle komma åt den här omedelbarhetsprincipen med naturligtvis tillräckligt bra rättssäkerhetsgarantier utifrån att de misstänkta ska få liksom, ha förhör med advokater och så med sig, så skulle det betyda att de berättelser som de misstänkta avger tidigt under en polisutredning skulle man få lägga till grund för domen och kanske inte bara det som sägs vid rättegången. Då skulle det betyda att om man kunde lita på att man kunde använda en tidigare berättelse, då skulle man inte behöva ha de här restriktionerna.
Du menar att då skulle de kunna släppas på fri fot i väntan på rättegång, menar du?
Kanske det, men de skulle framförallt inte behöva sitta med restriktioner och då skulle vi kunna liksom öppna dörrarna lite mer på häkten och då skulle man kunna möta den här kritiken. Så att jag tror att den här frågan om omedelbarhetsprincipen, den är viktig också ur det perspektivet som vi bevakar, nämligen restriktioner och häktningstider.
Okej, så du vill ha en lagändring när det gäller omedelbarhetsprincipen, och jag har sett i alla fall att Morgan Johansson är ju positiv till att ändra detta.
Jag vet att man är på den frågan, så jag skickar in ett V3 i den brasan.
Okej. Du, en kort fråga här bara till slut, för du sa att ni måste ju rekrytera en massa nya personer nu också när ni ska bygga ut, ni ska bygga nya anstalter i Kalmar och Trelleborg var det väl, va?
Ja, det stämmer.
Men i Sverige så verkar utbildningsnivån på kriminalvårdare lägre än i till exempel Norge. Det är en 2-årig högskoleutbildning. I Finland är det också en längre utbildning. Här är det 24 veckor. Är det bra? Räcker det?
Ja, jag har väl inte riktigt koll på den där jämförelsen som du gör, men jag tror att vi, jag vet att vi har en väldigt kvalificerad egen utbildning för kriminalvårdare. Så jag tror att jag skulle vilja svara ja på att vi har en tillräckligt bra utbildning. Det som är problemet nu är, och det hänger också ihop med coronapandemin, det är ju att vi inte hinner med att utbilda. Det är vårt stora problem just nu. Vi var ju tvungna att bromsa utbildningen under hela våren. Nu är vi igång igen. Men kvaliteten på utbildningen den är bra.
Okej, för att knyta ihop säcken här och återvända dit vi började. Ni har då fattat beslut också om att ni ska utöka antalet platser och dubbelbeläggningar så att säga. Det är det närmaste som händer inom kriminalvården.
Ja, under kommande vecka så kommer vi att, har vi lyckats vaska fram och jag kommer ta beslut om ytterligare 100 platser. Och det är inga bra platser ska jag säga, men det är en inventering som man har gjort lokalt och regionalt och innebär ytterligare dubbelbeläggning i befintliga lokaler, innebär ytterligare utnyttjande av utrymmen som inte tidigare har varit bostadsrum. Det är inte optimalt, men det är någonting som är nödvändigt att göra.
Tack så mycket, Martin Holmgren, chef för kriminalvården. Och då har jag fått sällskap av Stina Holmberg. Välkommen hit.
Tack.
Du är forskare på Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Hur bra skulle du säga är kriminalvården på att rehabilitera personer som döms till fängelse?
Ja, man får säga att kriminalvården lägger ner ett stort engagemang i de här frågorna. Men att man måste komma ihåg att det är väldigt svårt att påverka återfallen bland de som sitter i fängelse.
Varför då?
Det finns flera olika svar till det. Många av dem är missbrukare. Många har en svår social situation. De har inget arbete eller en dålig utbildning. Och de kanske har psykiska problem som gör att det sammantaget blir väldigt svårt. Och det man ofta talar om är då, kan man inte behandla dem bättre i fängelse, alltså ge dem bättre behandlingsprogram. Men det är så, om man tittar på forskningen internationellt, så handlar det inte mer om att man kan förminska återfallen med ett par procentenheter, i bästa fall 5 procentenheter. Så att i Sverige skulle det då minska från 40 till 35 om allting var jättebra. I realiteten är det ju så att det är 25% som får behandling. Hälften av dem fullföljer inte behandlingen och de återfaller inte mindre än andra. Och sen är det då, utav de som fullföljer, så är det ett par procent som det går bättre för än andra. Och det betyder att liksom, man måste vara realistisk när det gäller behandlingens möjligheter att påverka återfall.
Men samtidigt så satsar ju kriminalvården, och vi hörde Martin Holmgren säga det också, att de här behandlingsprogrammen som finns där, de ska vara kvalitetssäkrade och bygga på vetenskaplig grund. Det ska inte vara något hokus pokus. Varför? Ja, du har ju varit inne på det redan.
Ja, det är, men det funkar likadant i andra länder. Internationell forskning kan inte visa att det finns några mirakelprogram som man skulle kunna liksom använda och då blev allting bra, utan det är svårt. Man får också jämföra med behandlingsalternativ vid svåra sjukdomar. Där kan man satsa stora resurser för att få ett par procentenheters bättre livslängd eller sådana saker. Så att man får sätta det i ett sammanhang, men det finns inga enkla lösningar.
Om man ska lyfta resultaten då, tror du att det finns någonting om man ser på helheten? Det handlar ju både om behandling och sysselsättning och sådana saker, en meningsfull vardag liksom på anstalten.
Alltså där finns det ju mindre utvärderingar, men vi på BRÅ såg ju att det fanns en stor förbättringspotential när det gäller sysselsättning. Och vi frågade också de som hade frigetts hur de såg på sysselsättningen. Att det var viktiga aspekter för dem att få en förbättra sin skolgång, att träna sig på att arbeta, att träna sig i bara såna här vardagsgrejer som kanske särskilt gängkriminella aldrig har lärt sig. Alltså, hur fyller man i en blankett? Hur söker man ett jobb och liknande? Så att det är också väldigt viktiga saker.
Och nu hör vi ju här då att den här platsbristen gör att det blir ännu mer konkurrens om den här sysselsättningen som då ändå finns ute på anstalterna. Så det låter ju inte så bra då för resultaten för framtiden.
Nej, jag skulle säga att det låter inte bra för resultaten, men det är också negativt för klimatet och på anstalterna och de intagnas upplevelse av att vara i fängelse. Det är en otrolig frustration att inte ha någonting att göra under dagen.
Om man ser, det är ju väldigt många olika program och beroende på vad du är dömd för, är det sexualbrott, är det våld i nära relation eller är det något annat våld eller narkotikabrott och så vidare. Hur stor skillnad är det på behandlingarna? Vet du det?
Alltså, förutom 12-stegsprogrammet som ju är AAs arbetssätt.
Jaha, alltså missbrukarvård
för intagna med missbruksproblem, så har de ungefär samma upplägg, alla de här programmen. Det är så kallade kognitiva program där man liksom försöker lära ut nya sätt att tänka eller förbättra sin impulskontroll. Det är ofta gruppprogram som är ett par sessioner per vecka och håller på kanske en 12 veckor. Så ser programmen ut.
Vet man då hur de fungerar? Du sa att hälften
hoppar av.
Hälften hoppar av.
Och utav de som fullföljer så förbättrar man det kanske med ett par, 3 procentenheter. Så att liksom det är något färre bland de som återfaller.
Om man ser då på återfall i brott, de som lämnar fängelse, så är det ju ändå 40% som faktiskt återfaller inom 3 år. Och sen om man tar frivården så är det ju färre som återfaller i brott där. Vad kan man dra för slutsatser av det?
Ja, man skulle ju gärna som forskare vilja säga att frivård ger bättre resultat än fängelse.
Kan man inte det?
Nej, man kan inte det. Man kan å andra sidan inte säga att fängelse ger bättre resultat än frivård. Utan de utvärderingar som finns säger att man ser ingen skillnad i resultat. Okay. Men det man kan säga bestämt är ju att straffskärpningar inte minskar återfallen för en viss brottstyp.
Så alla dessa straffskärpningar, de kommer inte att leda till att vi har färre återfall i brott, men vi har dem inlåsta längre tid?
Ja, det är ju det man använder som huvudargument, men där är också, det finns inga starka forskningsstöd för att den där typen av inkapacitering minskar brottsligheten.
Din reflektion över att kriminalvården är så lite debatterad, vad beror det på? Alla pratar om polisen och hårdare straff, men kriminalvården och vad den innehåller, det är ju väldigt få som pratar om.
Ja, det talas ju mer om att man ska spärra in folk, men mindre om egentligen innehållet, hur innehållet i kriminalvården kan bli så bra som möjligt. Det skulle man önska mer av.
Okej. Ja, vi får se vad vi har ju ändå gjort en liten insats här idag, tycker jag. Tack så mycket, Stina Holmberg, som alltså är forskare på Brottsförebyggande rådet, för att du kom hit.
Det vi gör rätt nu, det får vi glädje av sen. Det vi gör fel nu, det får vi lida för sen. Det vi gör nu, det kommer att göra skillnad för hur och om vi ska fira Lucia. Det vi gör nu, det kommer att få skillnad för vilken sorts julfirande vi ska ha. Vem som ska kunna eventuellt vara med på julfirandet. Det här kan låta hårt, men det är så verkligheten ser ut.
Ja, nu har smittspridningen av coronaviruset tagit fart igen, både ute i Europa och här i Sverige. Och här hörde vi Stefan Löfven bara dagarna innan han själv fick isolera sig i coronakarantän. Och nu höjs röster återigen för att vi ska stänga ner samhället för att bromsa smittspridningen. Allt för mycket liknar läget i våras. Och hur har då de politiska och juridiska förutsättningarna att hantera pandemin förändrats sen i våras? Maja Lagerkrans, du har ju tittat på det här under veckan.
Ja, och jag tog hjälp av Ekots politikreporter Si Holmgren som har följt alla de politiska turerna kring corona från det att viruset kom till Sverige i januari fram till nu.
Och vad kom ni fram till då? Står vi bättre rustade nu än vi gjorde i våras?
Ja, men vi ska komma till det. Men man kan i alla fall konstatera att pandemin ledde till en enorm politisk aktivitet. Det var lagar och förordningar som ändrades, regelförändringar, ekonomiska satsningar, flera ändringsbudgeter. Så frågan är då hur alla de här initiativen påverkat vår förmåga att hantera en andra våg av viruset. Och jag började med att fråga Si Holmgren vilka som var de viktigaste lagändringarna som gjordes då i våras med anledning av pandemin.
Det var egentligen bara två stycken. Det ena var restauranglagen som ska stoppa smittspridning på restauranger och göra att vi kan gå ut och äta på ett säkert sätt. Och sen något som kallades för den tillfälliga lagen som skulle ge regeringen möjlighet att agera snabbt i vissa tillfällen. Men annars har man använt två lagar egentligen bara som finns sedan tidigare. Och det är smittskyddslagen och ordningslagen.
Ja, det var med stöd i ordningslagen som regeringen kunde begränsa antalet deltagare vid allmänna sammankomster till först 500 och sen till 50 personer. Så här sa justitieminister Morgan Johansson den 11 mars.
Regeringen har därför ikväll beslutat om en sådan begränsning. Den innebär att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som samlar fler än 500 personer förbjuds från och med imorgon och närmare bestämt från och med midnatt.
Och på uppdrag av regeringen tog Folkhälsomyndigheten fram sina allmänna råd och föreskrifter.
Följ myndigheternas råd. Om du har luftvägssymptom, gå inte till jobbet. Besök aldrig en anhörig på sjukhus eller ett äldreboende. Håll en god handhygien och tänk på att inte utsätta människor i riskgrupper för fara.
Regeringen har gett myndigheterna massor av olika uppdrag då som de ska utföra. Folkhälsomyndigheten har då gjort föreskrifter och allmänna råd. Och allt det här som, om hur vi ska uppföra oss till exempel har ju Folkhälsomyndigheten berättat för oss. Socialstyrelsen har jobbat mycket med samarbete med vården och organiserat hur man ska kunna även kunna fördela utrustning om någonting saknas på vissa håll. Och, ja, det finns hur mycket som helst som har gjorts då ute på myndigheterna. Många små saker helt enkelt.
Och nu under hösten så har ju Folkhälsomyndigheten beslutat om att ge lokala allmänna råd. Man har skärpt råden i vissa regioner för att stoppa smittspridningen. Vad är tanken med det?
Ja, men det bygger mycket på vad vi förväntade oss att smittan skulle bli i somras. För vi trodde ju att den skulle liksom blossa upp som mindre smitthärdar och sprida sig som kluster då över olika regioner. Som smittan var i våras så var det vissa ställen som inte drabbades nästan alls. Och ändå hade man samma restriktioner över hela landet. Så det här var ett sätt som skulle göra det smidigare. Men nu är det ju så att i praktiken så är smittan så spridd i Sverige att man faktiskt, ja, det gör inte så stor skillnad, för vi lever nästan allihopa under de här särskilda råden som finns för vissa regioner.
Så egentligen hade det varit mer meningsfullt med lokala allmänna råd i våras än nu?
Det kan man tycka.
Uppsala, det var ju den region som först fick skärpta lokala allmänna råd, och det handlade bland annat om att invånarna skulle undvika kollektivtrafiken. Det verkar inte ha haft så stor effekt än så länge. Trängseln har funnits kvar och smittspridningen har fortsatt. I Aktuellt i SVT i torsdags så sa verksamhetschefen för infektionskliniken på Akademiska i Uppsala, Fredrik Sund, att han ville se tuffare restriktioner. Vi kan lyssna på vad han sa.
Vi har ju nu sett de här veckorna att restriktionerna efterlevs ju inte, och med en sån här smittspridning som håller på att ske, det är ju snarare så att vi och resten av Sverige nästan befinner oss i fritt fall när det gäller det här. Och då tycker jag att vi måste gå in med kraftfullare rekommendationer och restriktioner, och jag tycker nu att det börjar bli dags att verkligen överväga en nedstängning av samhället här och där i Sverige.
Och hur menar du då? Alltså att det skulle regleras i lag? Nu, måste, inte frivilligt längre? Alltså.
Nej, då måste man ju ha ett lagrum bakom. Och det här är ju då för att skicka väldigt tydliga signaler att det vi måste ändra på oss, minska smittspridningen för att platta ut kurvan så vårdpersonalen orkar med det här, för att kanske vinna tid då. Så att man kanske får nya medicinska framsteg, kanske vaccination snart, men också för att varje liv räknas.
Ja, läkaren Fredrik Sund i Uppsala intervjuad av Bodil Appelqvist i Aktuellt i torsdags. Och han vill alltså se nedstängningar i Sverige som vi sett i andra länder. Men det är inte möjligt enligt den nuvarande lagstiftningen, eller hur, säger Holmgren?
Nej, det är ju faktiskt inte det. Vi ska komma ihåg att vi har inte haft någon sån här pandemi förut i den här utsträckningen i Sverige, så våra lagar är ju inte testade för det. Men de jurister som jag har talat med säger att det går inte. Vi har bara två slags lagar i Sverige. De vanliga som används varje dag, och sen krigslagar i princip. Och det finns inga lagar för extraordinära situationer som en pandemi eller naturkatastrofer eller någonting sånt. Så att när det gäller beslut som innebär ingrepp för enskilda så krävs det en lagtext som inte existerar. Då måste man göra ett helt nytt, en helt ny lag. Och dessutom så är det grundlagsskyddat i Sverige att människor har rätt att röra sig i samhället precis som de vill.
Vad är det då i grundlagen som begränsar möjligheten att lagstifta kring enskilda människors rörelse?
Jag kan läsa precis vad det står helt enkelt. Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och lämna det. Och grundlagen förbjuder undantagstillstånd från detta då under fredstid.
Så här sa justitieministern när han meddelade att regeringen beslutat att begränsa antalet deltagare vid allmänna sammankomster till 500. Ett beslut som ju faktiskt begränsade den grundlagsstadgade mötesfriheten.
Enligt regeringsformen så får regeringen efter bemyndigande i lag begränsa mötesfriheten och demonstrationsfriheten för att motverka, som det heter, farsot. En sån begränsning får inte gå längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som föranlett den. Och varje begränsning måste alltså vara proportionerlig. Det innebär också att vi måste häva den här förordningen den dag som den inte längre behövs. Men när det kan ske vet vi ju inte idag, och den gäller alltså därför tills vidare. Det här är ingen allmän rekommendation, utan det är ett skarpt beslut. Förbudet enligt förordningen är straffsanktionerat. Den som ändå ordnar en sådan sammankomst eller tillställning riskerar böter eller fängelse upp till 6 månader. Och polisen har befogenheter att kunna upplösa en sån sammankomst om den strider mot förordningen. Regeringen följer därmed den hemställan som Folkhälsomyndigheten har gjort till regeringen.
Som du nämnde i början så stiftades det ju en lag i våras, en tillfällig pandemilag. Den lagen gällde i 3 månader men användes aldrig. Vad innebar den?
Ja, det var så att om man såg då att människor uppförde sig på ett sätt som var smittfarligt så skulle regeringen kunna ingripa då med tillfälliga nedstängningar av ett köpcentrum till exempel eller av barer och nattklubbar. Men det var mest det här möjligheten att agera snabbt som var poängen, och sen skulle ju det här då ändå underställas riksdagen, så det blev väl ganska tungrot.
Men man hade inte kunnat stänga ner hela samhället med hjälp av den tillfälliga lagen heller?
Nej, det hade man inte. Det handlade ju om punktinsatser på platser som blev särskilt smittfarliga.
Och nu så håller ju regeringen på att jobba fram en ny pandemilag som ska vara färdig till sommaren. Vad kommer den lagen innehålla?
Ja, men det vet vi inte så mycket om ännu. Det vi kan säga, det var ju bara några veckor sedan det här kom upp. Och det man kan säga då är ju det Lena Hallengren själv har sagt. Och det liknar väldigt mycket den här tillfälliga lagen. Att man ska kunna begränsa folksamlingar, till exempel badstränder eller köpcentrum. Men hur långtgående det här blir, det är lite svårt att säga än. Det finns ju ingen proposition skriven. Men den har ju redan fått kritik för att den kommer alldeles för sent. Och Centerpartiet har sagt just det här att det borde innehålla mycket mer egentligen. Idag har vi en situation där Folkhälsomyndigheten har så stränga rekommendationer i princip som man kan. Vad kan vi göra mer än att hålla oss hemma, inte träffa någon utanför vårt eget hushåll, arbeta hemma, bara handla mat? Och, alltså, det finns ju nästan inga snävare restriktioner att införa än man har på de här platserna, alla de här regionerna som har särskilda föreskrifter. Och då skulle det ju behöva lagstiftning för att man ska kunna gå längre än så.
Och vad säger du då? Har den svenska strategin förändrats sen i våras?
Ja, det tycker jag att man kan säga absolut, även om möjligen Folkhälsomyndigheten skulle säga något annat. Man tar alltså i med rekommendationerna på ett helt annat sätt. Det pratas ju om att vi verkligen ska bekämpa den här smittan på alla sätt och ta ett gemensamt ansvar. Om du tittar i våras så var det ju inget brott mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer att ha en liten middagsbjudning hemma med några få vänner. man pratade om att trycka ner smittan så att vården skulle klara sig och man skulle skydda de äldre. Det var ju de två viktiga.
Ja, efterhand har Folkhälsomyndighetens allmänna råd och föreskrifter utökats. Så här sa statsepidemiolog Anders Tegnell i veckan.
Och det handlar ju väldigt mycket om de grundläggande råden som vi nu har skärpt ytterligare. Men där grunden ju handlar väldigt mycket om att vi måste begränsa de olika kontakterna vi har med personer nu till en så liten krets som möjligt. Stanna hemma om vi är sjuka, hålla avstånd om vi är ute, ha en bra handhygien. Testa sig när man får symptom så fort som möjligt. Men kanske framförallt nu som slår igenom i region efter region att de här sociala sammanhangen, privata fester, after work och liknande, det är inte ett bra tillfälle för sådana nu längre. Vi måste ta ett gemensamt ansvar för detta.
Jo, men nu ska vi ju till varje pris stoppa den. Man satsar stenhårt på provtagning. Man satsar stenhårt på att försöka hitta smittkedjorna. Som att man kan stoppa dem och bryta dem i tid. I våras så slutade man ju helt med smittspårning ungefär samtidigt som man kom på att vi hade en samhällsspridning. Då menade man att det var meningslöst att smittspåra när smittan var så utbredd. Och det gör man ju för fullt idag.
Så sammanfattningsvis, vad skulle du säga, Siv Holmgren? Står vi bättre rustade att hantera den här pandemin nu än vad vi gjorde i våras?
Ja, men det tycker jag, och det är av sig själv givet på något sätt eftersom vi vet så mycket mer om smittan. Så Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan ju vara bättre eftersom man vet hur den smittar. Sjukvården är mycket, mycket bättre på att behandla den här sjukdomen eftersom de vet hur den beter sig. Dessutom vet vi precis vilka mediciner och vilken skyddsutrustning vi behöver, och det har vi kunnat bunkra under sommaren när det har varit låg smittspridning. Så visst är vi mycket bättre förberedda eftersom vi har gjort det här en gång redan.
Samtidigt hör vi från sjukvården om personal som fortfarande är trött efter den enorma kraftansamlingen i våras, och dessutom har man den här stora vårdskulden att beta av. Så hur står man sig där?
Ja, där finns det ju en stor oro för hur länge personalen helt enkelt ska orka. Och vi vet ju inte hur långvarig den här vågen blev. Förra gången så kom ju viruset när våren stod för dörren och sen kom sommaren. Nu är vi på väg in i vintern som ger mycket bättre förutsättning för det här viruset att sprida sig. Och dessutom så har vi ju då ingen undantagslag att ta till. Alltså det finns inget... Regeringen och myndigheterna har jobbat väldigt mycket ur hand i mun eftersom de har befunnit sig i en akut kris. Och det kanske inte alltid har funnits tid att lyfta blicken och se vad man behöver längre fram.
Det sa Siv Holmgren, politikreporter på Ekot, och det var lördagsintervjuns producent Maja Lagerkrantz som hade pratat med henne. Dagens tekniker, Jari Henninen, och jag heter Monica Saarinen. Tack för idag. Vi hörs nästa vecka.